Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej!
Hej! Dags för podd igen.
Jag heter Sara.
Jag heter Patrik.
Och hör ni att vi smaskar så är det för att vi sitter och äter lite kvällsmat.
Jävligt lyxigt med. Jag var på Burger King och hämtade lite skit.
Ja.
Så, att, så är livet när man är ute på jakt.
Så kan det vara, ja.
Men vi är i... Jag kan säga vad fan vi är någonstans. Vi är i Stockholm.
Ja.
Och vårt vanliga hotell var fullt så att vi får bo på ett systerhotell.
Ja.
Gillar man inte riktigt.
Nej, evakuerat.
Vad fan, vi är ju alltid så sena att boka så att det verkar ju som hotellbranschen börjar flyga igen. Så att det är många gånger det är fullt på en del hotell vi försöker att...
Ja, men jetbranschen är också alltid i sista minuten. Så att det, de är alltid i sista minuten. De här,
ja, verkligen.
Järnans jetbomar som ska ses och inte ses och ses och inte ses och vela.
Ja, det är ju ingen sån här 9-5 jobb.
Nej.
Och leta efter dem. Utan det är på deras villkor.
Mm. Lite
men,
så.
Men på slutändan så blir det ju våra villkor ändå.
Ja, ja. Ja, sen kan de inte bestämma så mycket. Nej.
Och vi tar husbilsjäddan, han som vi var nere i... Murrum eller något där.
Nybro. Ja, han var från Mönsterås, men Mönsterås. Vi var i Nybro. Vilket landskap var det?
Småland, va?
Ja, det var det.
Fan.
Vi vass på geografin.
Ja, det är som att vi var tillbaka i skolan igen. Fan, man kan ju nästan rabbla upp alla jävla åar och skit.
Ja, ja.
Viskan, ätran, niskan, lagan.
Ja.
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 Fan, vi imponerar.
Ja.
Men han husbilsgäddan där, han, ni som har sett, han var ju en sorglig människa som satt och, han hade ju kört 5-6 mil bara för att handla lite drickor inne på ICA menar han på.
Med husbil?
Med husbil, ja.
Ja, ja.
Och jag kände att han ljög direkt, jag sa ju till honom flera gånger att du ljuger nu.
Jag tänkte bara för, alltså när Patrik sa det så hade vi hade faktiskt inte den informationen. Utan
nej, men
det
jag
var
såg,
som
jag
Patrik sköt från höften.
Nej, men jag såg på honom.
Han hade rätt på alla punkter där.
Ja, alltså, jag frågade ju då ifall han hade barn. Och det hade han ju absolut inte. Men det har han ju.
Ja. Du frågade om han hade fru också.
Fru också, det hade han absolut inte. Det har han visst.
Alltså undrar hur glad man blir över att någon säger liksom nej, jag har ingen fru.
Och bara blir struken ur historien bara på en bråkdel av en sekund.
Ja.
Bara förneka existensen. Det måste ju vara för jävligt.
Ja, det måste det vara. Men
där har vi fått lite skvaller, lite tips på...
Ja, han har ju puttrat iväg med sin husbil och sin familj och alla liksom.
Ja.
Ja.
Och han har...
evakuerat sig hemifrån. Så det har ju renderat en orosanmälan faktiskt.
Och, ja, vi kan ju säga det. Att han har ju fixat visum nu. För han ska ju resa utomlands tycker jag.
Ja, eller vad var det? Ja, de hade i alla fall varit på någon ambassad någonstans för att ansöka om pass, tror jag.
Jag säger, det är thailändska ambassaden.
Ja.
Så han tänker väl dra till Thailand och ta det lite lugnt. Så det här blåser över, tror han. Men jag tror nog att de flesta upplevde honom som väldigt äcklig och...
Alltså jag tror framförallt att jag håller hoppet upp om att våra myndigheter faktiskt... uppmärksamma det här på allvar. Det lät som de tog det på väldigt stort allvar i alla fall.
Ja, han kände ju att det fanns mycket ondska i honom.
Ja, jag har väl hört lite andra rykten också om att han faktiskt har varit inblandad i något tidigare men inte blivit dömd. Men det kan vi ju lämna därhän faktiskt. Vi träffade busshållplatsgäddan, ja. Han har vi redan pratat om.
Ja, han är i
Ja.
Göteborg,
Ja.
uppe i Angered.
Ja. Han blev ju av med jobbet och sen blev han av med extrajobbet. Och
Extra.
sen blev han av med den där bostaden som han hade via jobbet också. Så att sök inte efter barn med sexuellt syfte. Det blir så jävla jobbigt.
Men han, det var lite roligt, vi fick höra att han vägrar gå ifrån jobbet när han blev sparkad. Han skulle...
Hans kollegor var inte sugna på att jobba med honom.
Han förstod vad chefen menade, men han hade ingen lust att gå hem. Han ville fortsätta jobba.
Ja.
Och jag förstår ju jobbarkompisarna att de kan ju tycka det är jävligt äckligt att ha en sån människa runt omkring sig.
Jag förstår ju också jobbarkompisarna. Jag förstår ju stackars chefen också som står mitt i alltihopa och försöker liksom få mota hem honom. Nej,
Men det är ju därför vi ringer arbetsgivarna, för att de sitter ju på arbetstid och chattar med våra fiskare.
Ja.
Det är ju det vi informerar arbetsgivaren om, att ni har då en person som kanske inte sköter sitt arbete på det sättet som man kanske då förväntar sig. Och det är ju de flesta, eller alla arbetsgivarna är ju glada att få den informationen. Och ofta så säger de att ja, nu förstår jag varför idioten inte har skött sina uppgifter, för att det går åt flera timmar om dagen att sitta och chatta med barn.
Men alltså någonting som förvånar mig väldigt mycket så är det där med att det sägs att man förvärrar saker genom att de inte har något jobb kvar. Då hinner de sexchatta mer. Jaha! Men får de fler timmar på dygnet då? Eller? För jag menar, de sitter på arbetstid, de sitter på hemmatid, de
Ja.
sitter på nätter, kvällar, helger och jobbtid. Och de får ju knappast fler timmar på dygnet för att de får sparken.
Nej, de har ju skött, alltså det verkar ju som att chatten är det viktiga i livet. Det är det som håller ihop, det är det som får dem att orka och gå till jobbet, verkar
Ja,
det. Det är
det är
helt
det som
sjukt.
limmar ihop hela tillvaron för
Ja,
dem.
och jag menar som han vi pratar om då, som vi tog upp i Angered där. Jag menar, han har ju lång bussresa hem från jobbet och då sitter han ju på bussen och chattar och tror då att han pratar med barn. Han pratar väl i och för sig med riktiga barn också då.
Ja.
Så att, nej, lite gulligt att han vill stanna kvar på jobbet som han fått sparken ifrån, men det funkar inte riktigt
Vad
så.
fan har du skrivit här nu då?
Barnpornografigäddan, han vi tog
Jaha!
upp i... Fan var det? Där vi var på den här skroten. Han hade
Ja,
bestämt
var var
träff.
det någonstans? Var det
Ovanför Jönköping. Vad fan...
i Mjölby var det?
Var det Mjölby?
Ja.
Det kanske det var, ja.
Ja, det var i Mjölby.
Han fick vi ju fiska fram sen identitet på. Det gick ju via bilen som var skriven på frugan och...
Nej, så ska vi på arbetsgivaren.
Frugans arbetsgivare. Så
Ja.
att vi fick ju ta fram identiteten den vägen.
Ja.
Det som är lite märkligt, lite sjukt i det här, mer än att han är en sjuk människa, det är ju att han har ju friidrottsbakgrund och väldigt aktiv inom friidrotten.
Jag fattar inte, håller man inte koll på vad du håller på med då?
Jag tror ju att han såg mig, det var därför han drog så jävla snabbt.
Ja.
Men där ser man att ni som då har sagt att, eller de som har kritiserat oss att det är bara Samhallgubbar som vi tar som inte riktigt,
Ja, det är det ju verkligen inte.
nej.
Nej.
Den här snubben, han har haft uppdrag inom friidrotten, ska vi inte kanske outa alldeles för mycket, men han har varit väldigt aktiv både inom idrotten och även runt omkring friidrotten då. Så att han har nog väldigt mycket att förklara. Om man då är ungdomstränare och har det språket på chatten och har det intresset, så är det nog många som...
Ja, nej, man ska ju kanske inte vara bland ungdomar. De
Nej,
har det
man ska inte vara
intresset.
det, och jag kan
Nej.
ju förstå att det finns många föräldrar och folk runt omkring som helt plötsligt får det slängt i ansiktet. Det han ska inte vara runt omkring barn överhuvudtaget.
Nej.
Och där har vi också haft kontakt med anhöriga och det är ju alltid jobbigt. Det är ju ingenting som det är ju inga roliga samtal som måste tas där, men det hör ju till liksom.
Ja.
Men
och det finns ju faktiskt inga anhöriga som mår bättre av att veta, alltså att leva i ovetskap.
Nej, och det vad är liksom värst? Om vi inte hade träffat på den här snubben så hade han ju träffat på någon annan, och att anhöriga ska få reda på det, att han sitter kanske då anhållen eller att han har förgripit sig på ett barn, det är ju inte roligare att vänta in.
Men
ett
han är ju anmäld i alla fall, och där har vi faktiskt lyckats säkra bevis, trots att det är nästintill omöjligt att säkra bevisningen när de skickar barnpornografi. Det är nästan omöjligt att göra det på ett lagligt sätt.
Vi kan berätta hur det funkar när vi får...
Det funkar nästan inte alls. Det är jättesvårt att säkra. Alltså att säkra bevis från barnpornografi på ett lagligt sätt är nästan omöjligt.
För om vi sparar det, då blir vi...
Det får vi inte göra. Vi får inte spara det. Vi får inte ens betrakta det.
Inte titta på det alltså?
Nej. Där är problemet. Så alltså när man får det i en chattlogg så gäller det att inte klicka på bilderna, inte göra någonting, utan springa raka vägen till polisen. Nu hade vi ju redan en anmälan på det här sen tidigare. Med tanke på att han faktiskt hade lagt ut i offentlig grupp också. Så nu lyckades våra fiskare att klämma in det till polisen lite snyggt och ledigt. Och det gäller att det finns någon på plats som kan ta emot materialet också.
Mm.
Och sen så gäller det då att man helst inte ska få telefonen beslagtagen, vilket man ofta får.
Mm.
Och då blir den ju förverkad.
Oh.
Ja. Men så kan det vara ibland. Det kan det vara värt.
Sen var vi uppe en sväng i Norrland.
Ja.
Vi blev ju inbjudna till... vad fan hette det?
Grävseminariet.
Vad är det? Ett grävseminarium. Det är alltså inga jävla guldgrävare, utan... Det är journalister vi pratar om.
men det är där man delar ut guldspaden. Det är ett seminarium för alla Sveriges grävande journalister inom små och större bolag som träffas och diskuterar. Så de har ju olika sådana här föreläsningar under 2 dagar där man pratar om alla möjliga problem och alla möjliga tips om hur man gräver på bäst sätt och skriver artiklar och sådär. Och vi fick ju ett mejl med en förfrågan. Hej, skulle ni vilja... Ni får flygbiljetter och hela medieboppen om ni bara kommer hit liksom.
Mm.
Och först så tänkte jag, åh vad spännande. Och så ringer jag till Patrik och så säger han, vad sa du då?
Nej, jag bara kände, i och med att de vill ha oss uppe på scen i en sån här...
Hemlig gäst late night
hemlig, show. Ja, hemlig gäst på någon sån här late night show som de kallar det. Då kände jag att ska vi sätta oss på ett jävla flyg upp till slutet av Sverige och sitta och försvara oss och svara på frågor som är egentligen ointressanta för oss. Men du lyckades övertyga mig att vi kanske skulle vara med ändå.
Nej, så var det
inte. Vi fick ju lite frågor.
Nej, men så var det faktiskt inte. Utan det var faktiskt när jag ringde till dig, för då hade jag pratat med en väldigt klok kvinna. Och sådär. Och så tänkte jag att nej, Patrik har rätt, för du brukar ha rätt i mediafrågorna, men jag är ju totalt otränad. Patrik är jättetränad. Det har du inte alls det. Nej. Det stämmer inte, men just i mediafrågor har du rätt. Mm. Så och då tänkte jag liksom, nej, Patrik har rätt. Och så frågade jag då en kvinna som jag litar väldigt mycket på sådär. Och hon sa också, nej, du ska nog inte åka på det där. Det är inte sådär jättesmart. Och då tänkte jag, nej, vi ska väl kanske inte åka. Och då ringde jag till dig och sa, nej, vi kanske inte ska åka då. Och då sa du, jo, men vi kanske ska åka.
Men det funkar så. Jag gör alltid tvärtom vad folk säger att man ska göra.
Ja.
Nej, men det säger sig själv att vi var inbjudna för... vi startade detta och vi har ju blivit både förlöjligade och ifrågasatta och blir kallade massa... konstiga saker.
Mm.
Och jag bara kände att fan, Jag är inte rädd för att få de här frågorna. Det är absolut inte så. Folk får tycka vad fan de vill. Jag vet att det vi jobbar med är viktigt och att vi kan det vi sysslar med. Det jag kände var att det är ju liksom inte runt hörnet direkt Luleå, utan det är ju uppe i norr.
Och det är ju inte runt hörnet, nej.
Nej, och att sitta som vi skulle ha med 20 minuter, nu blev det ju lite längre.
40
minuter. Mm. Men att sitta i 20 minuter och få bara idiotfrågor och som man hade kunnat svara på telefon. Mm. Så kändes det inte det så jävla motiverande.
Ja, men jag pratade i telefon sen med Fouad också. Han som ställde frågorna.
Ja, precis. Ja.
Och han var ju fruktansvärt vettig. Alltså det var ju ett jättebra samtal. Och sen skickade han frågorna också. Mm. Och de var ju också vettiga. Alltså det är klart att det måste ifrågasättas för att folk ska förstå vad det är vi håller på med. Det är helt nytt. Det är liksom, det är ju ingen som riktigt fattar vad vi håller på med. Alltså egenskap av ansvarig utgivare så tänjer vi på gränserna väldigt mycket. Om man jämför med annan press,
ja,
så tänjer vi på gränserna maximalt. Så att jag förstår att de kanske tycker att oj, vad håller de på med?
Ja, alltså jag vet ju när vi... Men vi väl kom upp på scen, då det var ju lite sådär after work stämning. Det var ju folk satt och drack och hade väl druckit en och annan öl, kanske några för många en del. Men det blev ju ganska snabbt ordning och nästan knäpptyst när vi pratade. Och jag märkte ju att de var ju intresserade av det vi hade att säga. Och det var kanske inte riktigt den reaktionen jag hade förväntat mig. Jag förväntade mig att nu får vi liksom hela salen emot oss. Men jag tror nog många blev lite överraskade vad vi var där och pratade om.
Ja, det tror jag också.
Men man märker ju...
Men jag blev också överraskad. Alltså jag blev också överraskad av alltså, deras nyfikenhet.
Ja.
Mm. Alltså deras faktiskt uppriktiga nyfikenhet.
Ja, man märker ju att vi har en jävla genomslagskraft. Det var ju liksom ingen som frågade vad vi sysslar med. För det verkar ju som att... Nu är det ju sig journalister då. Vi har ju varit på tapeten ganska mycket sista halvåret. Men det verkar ju som att alla var liksom insatta i det vi sysslade med. Och det
är bara jag som inte har fattat att alla fattat.
Men det var ju... När publiken fick ställa frågor så var det ju en del stolpskott som...
Ja, det var ju ett ordentligt stolpskott var det ju.
Ja, två vill jag nästan säga.
Ett och ett halvt.
Ja, det var en tant där som... De fick ju gå fram till scen och ta en mikrofon och ställa frågorna. Jag vet inte vad hon var ute efter, för hon gick på attack direkt. Om hon tänkte att nu ska jag förolämpa... Båda två.
Ja, ja.
Bara för att få en reaktion.
Hon tyckte inte om knarkare.
Nej, knarkare som säger sig jobba för barns bästa.
Och vi tittar på varandra bara, vem är knarkare?
Ja, alltså, jag vet inte.
Blir man inte knarkare när man slutar missbruka?
Nej, jag vet inte. Jag blir helt liksom att öppna upp en frågestund på det sättet.
Jag tycker inte om knarkare.
Nej, att knarkare som ska företräda barn eller vad fan hon sa.
Ja. Det finns inspelat.
Jag häpnade först, men sen tänkte jag, hon menar Sara. För jag och Berg kan man inte kalla knarkare. Fan, det
kan man kalla alkis eller vad.
Ja, nej, men sen så vet du fan, jag började ju skratta. Och då märkte jag att hon tände till lite. Men jag vet inte, den själva frågan som sen låg någonstans i hennes resonemang. Jag tappade tråden totalt, va?
Alltså, ja, jo, men det gjorde jag också. Alltså, det var ju tre frågor i en fråga. Det var ju, hon tyckte inte om knarkare. Och var det, när du sa, jo men det här är ju alltså en sjukdom. Missbruk är ju en sjukdom. Jaha, men har inte de en sjukdom som ni hänger ut?
Ja, just det.
Jaha. Vad var det för resonemang? Mm.
Men jag vet fortfarande inte vad hon var ute efter.
Men alltså, jo, men de gjorde ju det väldigt effektivt liksom, och gick över till nästa.
Ja, men där kan man ju skylla.
Arrangören gjorde det jättesnyggt liksom, för det var ingen som förstod vad hon...
Men på hennes vägnar så kan jag säga att hon hade druckit två glas rött för mycket. Så
att
hon skulle bara fram och mästra lite vid scenen, och hon kom nog på det här på vägen fram till scenen. Vad hon skulle, eller hon, Hon kom på det att hon hade egentligen ingenting att fråga om, utan hon skulle bara provocera.
Och där satt vi knarkade med våra Ramlösa.
Ja, visst.
Tittade ut i publiken.
Ja, jag tänkte, har man chansen alltså, att fråga då någonting som rör Dumpen, och så ska man liksom
komma
en påstående som är helt... Men sen hade vi ju hon en andra som nästan började gråta, som ställde frågan 3 gånger. Hon hävdade ju då att vi gör fel för att vi tänker inte på de anhöriga och de anhörigas barn.
Mm.
Att de går till skolan och blir söndermobbade. Var kan hon fått det ifrån?
Ja, efter, jo, jag vet ju vad.
Jag tror hon hänger på Twitter.
Men jag pratar faktiskt med henne senare på kvällen. Efter alltihopa så pratar jag med henne senare på kvällen.
Så vi kan inte nolla henne nu?
Va?
Är du kompis med henne nu då?
Nej då, det är jag inte. Men alltså, jag fick förklara till lugn och ro för henne liksom att det finns inga anhöriga som mår bättre av att leva i ovisshet tills dess att polisen slår till och de helt plötsligt har våldtagit ett barn istället.
Nej, så
var det ju kanske.
Och att pappa blir anhållen för ett...
För en grov våldtäkt på grannen liksom.
Nej, det, är liksom, det kan ju inte vara så jävla kul.
Nej.
Och i det, jag menar, om vi ska hårdra det, vad är det bästa sättet att liksom som vi gör? Ska vi ha med beräkning hela tiden vad familj, anhöriga, vad de ska tänka.
Alltså det finns...
ska vi inte bry oss om offren som då blir utsatta? Jag hade önskat att det fanns en mellanväg, en medelväg.
Men det finns inga smärtfria sätt. Det finns inte helt smärtfria sätt, det gör inte det. Och det innebär ju inte att det är bättre att inte göra någonting och inte agera alls bara för att det inte finns några smärtfria sätt.
Nej, det är väl det de kanske vill då, att man ska sätta sig på häcken och bara stirra ut i det blå och i tomma intet och inte göra något. Och men hoppas att den elaka världen bara försvinner.
Ja, men förövare skapar smärta och övergrepp gör ont, och det vill man förändra så kommer det en del smärta där också.
Ja.
Ja. Men jag kan ju säga, jag tar ju hellre smärta än att ett barn gör det, och jag hoppas att resten av vuxenvärlden tänker likadant, att okej, det är kanske bättre att jag tar en del av den här smärtan än att ett barn blir drabbat.
Mm.
Mm.
Ja, det är... Men vilket fall, vi satt ju där, vi skulle vara med 20 minuter och det är 40 minuter och jag kände väl efter när vi klev av
sig. Det är för att vi babblar så mycket.
Ja, det måste ha varit det. Nej, men jag märkte ju att de var ju faktiskt intresserade och det gick inte att låta bli att försöka provocera lite mer. Jag sa väl det att nu sitter ni och tittar på oss som då gör journalistjobbet på ett sätt som inte ni gör, och ni är avundsjuka på oss att ni inte kan jobba så.
Ja, just det. Ja.
Och det kände jag väl att det kanske inte var...
Det blev lite tyst i
det. Ja, jag hade väl kunnat sagt det på ett mildare sätt. Men jag kände lite så att det är ju avundsjuka, för vad fan, särskilt man sitter med grävande journalister som då ska gräva fram sanningen. Och jag tycker väl, som jag påpekar med då, att jag själv har ju alltid fått leva. Jag har varit offentlig person sedan jag var tonåring. Och de har skrivit om mig och haft mig på löpsedlar oavsett om jag har uttalat mig eller inte. Och det har ju handlat om fortkörningar, skatteproblem.
Jo, men de hävdar ju att det är oavvisligt allmänintresse att hänga ut dig.
Ja.
Vi hävdar att det är oavvisligt allmänintresse att lägga ut artiklar om individer som söker efter barn i sexuellt syfte.
Ja, precis. Och det påpekar jag några gånger. Och jag tror nog att många av dem började kanske tänka i de barnen också. Att om inte män som våldtar barn, om inte det finns ett allmänintresse att visa allmänheten vilka de är och var de finns någonstans, så undrar jag vad fan är...
Vad mänskligheten berör.
Ja, men vad är liksom allmänintresse om inte detta rör hela Sveriges befolkning?
Ja.
Och jag hoppas ju att vi har startat någonting som kommer växa. Och kanske om något år, några år, så kanske det inte är så konstigt.
Men alltså, om du tänker på reaktionerna då, när du berättade från början om att du hade blivit utsatt. De reaktioner som du fick av pressen då, vad fick du för reaktioner?
Det sjuka är den första frågan jag fick, mitt bokförlag då, Norstedts, de hade låtit, jag tror det var Aktuellt som fick göra en intervju med mig kvällen innan boken släpptes. Och den första frågan jag fick där, det var hur kan du motivera att hänga ut en person som inte kan försvara sig?
För att han var död.
Det var hennes stora, alltså det, hon började intervjun med den frågan.
Ja, men då var det ju så tabubelagt. Det var ju så. Det gick inte ens att prata om det. Så att, men hon måste ju ha attackerat en annan, gått en annan infallsvinkel.
Ja, alltså, men jag blir helt ställd. Liksom, paff, ja. Liksom, hur fan, är det det som du undrar utav allt? Nu har ni fått liksom chansen att intervjua mig innan alla andra med media. Och så är det första frågan hur jag tänkte när jag hänger ut en man som inte kan försvara sig för han är död.
Jo, men det är ju en fokusöverflytt. Det är ju så jobbigt att prata om övriga. Men jag menar, nu har vi du har tagit oss förbi. Den biten?
Ja, vi är ju inte förbi den biten än. Men det har ju blivit lite lättare.
Jo, men offer blir inte attackerade på samma sätt längre som de blev innan.
Nej.
Idag attackerar man.
Kan inte attackeras, men det är fortfarande en lång väg.
Ja, det är det.
Med liksom både det rättsliga och med hjälp från myndigheter.
Ja, det är det. Verkligen.
Och det är ju någonting som verkligen behövs. Det är ju därför vi håller på med den här skiten.
Det är en lång bit på. Men om man tittar på vad det var för 10 år sedan och nu.
Mm.
Så har det väl ändå kommit någonstans.
Men om vi summerar Luleåsvängen då. Så blev det. Du var ute och svira hela natten. Jag gick ju lama.
Det var ju inte alls det.
Nähä, jag tyckte du sa det. Att du blev utslängd klockan 2 på natten från en nattklubb.
Ja, men det var ju ljust ute. Jag fattar ju inte att klockan var 2 på natten.
Nej, du vill inte gå hem alltså.
Nej, men så var det. Jag satt där faktiskt med min cola zero och helt spiknykter. Och pratade med lite trevliga människor så. Mm?
Ja. Och jag låg och kollade på tv. Men, nej, men jag tror att den resan ger nog lite eko. Jag tror det är bra att vi syns på lite sådana ställen.
Det var jättetrevligt faktiskt. Det var ett helt annat klimat än jag hade förväntat mig. Jag trodde vi skulle bli stekta på scenen. Och grillade.
Ja, men det hade de inte lyckats med, vet du. Det krävs lite mer. Ja, ändå. Ja,
men tänk dig 32 sådana som hon i röda tröjan liksom.
Ja, men då hade jag gått på attack istället. Nu var det ju rätt skönt att bara sitta och luta sig tillbaka. För det var ju. Alltså, vi behöver ju inte läsa på de här frågorna. Vi vet ju vad vi sysslar med och vi vet vad som är viktigt.
Mm.
Och det gäller ju bara att resten av världen får upp ögonen och börja tänka någorlunda likadant som vi gör.
Ja, och börja kasta tillbaka barnen direkt. Liksom, så fort det börjar pratas om andra saker så är det barnen. Då är det tillbaka till barnen. Tillbaka till barnen. Det måste vara liksom ursprunget.
Det var ju rätt märklig grej. Vi pratade ju faktiskt om vad vi skulle göra. Alltså dagen efteråt.
Ja.
Vi hade ju, våra fiskare hade ju fått tag i en väldigt hemsk gubbe som har då uttryckt sig i chatten på ett väldigt sjukt sätt. Vi nämnde ju det att vi skulle träffa en
liten sån hobbyskräddare.
Ja, en hobbyskräddare.
Ja, nylongedan.
Och vi la ju det lite sådär att imorgon så har vi en dejt med en sån. Och mycket väl så när vi kom hit till Stockholm så löste det sig.
Ja.
Han ville alltså klä upp spädbarn. Vad var hans preferens? Det var
max 10 kilo och det var 10 kilo och det skulle vara så smalt som möjligt. De skulle vara så smala, så små som möjligt.
Ja. Och han skulle ha på dem höfthållare. Hårdsminkade.
Ja, ja. Och han hade ju en höfthållare
också. Lösögonfransar som skulle ha 5 centimeter. Alltså,
så sjukt.
Så jävla sjukt.
Ja.
Och han har måttbeställt kläder från en skräddare i England, tror jag han skrev. Och han skulle ta med sig lite grejer och mycket väl. Vi träffade han i Knivstaområdet, va?
Jupp.
Och vi var ju lite tidiga så att först så. Det kan vi ju faktiskt nämna här att. Vi har ju alltid haft som regel att vi ska ha en riktig bild på personen.
Mm.
Så vi vet hur människan ser ut när han kommer.
Ja.
Han vägrar skicka någon bild.
Ja.
Och
det vägrar, vi låg inte på heller.
Nej, men bara, vi hade ju ingen bild överhuvudtaget. Så vi visste ju faktiskt inte hur människan såg ut. Och vi visste inte heller vad han hette. Men
vi visste ju vad han kallade sig.
Ja, vad han kallade sig. Ja. Men det var ju inte liksom riktigt... Det blev ju sjukt vad han egentligen hette. Men det behöver vi inte ta i den här podden. Men när vi kom till det här stället, då var det ju väldigt lite parkeringsplats nere vid en sjö. Där det var någon segelklubb som hade en jävla klubblokal där. Och först satt jag kvar i bilen. Du fick då än en gång vara decoy och spela pedofilmamma.
Ja.
I en blå prinsessklänning. Du hade på dig idag.
Ja.
Och, men jag kom på det sen när jag satt i bilen och väntade. Att fan, det är inte riktigt ultimata stället att sitta här för... Dels var det en parkeringsplats som kunde få plats 7-8 bilar. Och hade han kommit in där så hade han ju sett mig i bilen. Och kanske han hade fått lite kalla fötter. Så att jag gick ut och ställde mig i skogen också. Och det kändes lite märkligt att stå liksom bara still under ett träd.
Ja, de som var ute och gick med hundar, de fick nog lite så här halvtrauma. Ja. Då stod du i en busk och jag i en annan busk.
Man fick spela lite busy med liksom. Jag har knutit skorna här nu bara. Jag är ute och går milen. Men vad gör man inte när man är undercover?
Ja, jo, men stå i blå prinsessklänning mitt ute i skogen. Ja.
Men alltså, jag såg ju när bilen kom. Och det sjuka är ju då att vi visste ju inte hur han såg ut. Och när han gick ut, först så satt han i bilen säkert 3-4 minuter. Och jag tänkte, vad fan, jag kan inte gå fram till bilen. Ändå så vill jag ha regnumret så att vi skulle kunna kolla vem det var.
Men han skrev ju faktiskt i fiskan då också.
Att jo, det fattar jag med. Men han kunde ju varit någon jävla seglare som kom precis. Ja. För när han gick ur bilen så gick han ner mot sjön. Så jag tänkte, jaha, då var det ju fan inte han då. Men sen vände han om, men då hade han en stor jävla ryggsäck på sig.
Han skulle ju ha med sig.
Ja, alltså han hade ju lovat att ta med sig. Ja.
Spray för att bedöva halsen på barnet.
Och... Ja, det var så jävla äckligt.
Ja, det var det.
En deep throat spray.
Ja, ja. Good head.
Good head heter det.
Ja.
Och det skulle, han skulle ha barnet som en knulldocka eller vad var det?
Ja.
Ja, fan vad äcklig han var. Men i vilket fall som helst så gick han ju sen tillbaka mot bilen och upp i skogen och tänkte, det är ju för fan han. Så när jag går ner där, då har ju ni redan mött varandra.
Ja.
Och jag såg ju inte i början på den konversationen, jag såg ju först när vi tittade på filmen hur jävla dum människan är, för i och med att vi inte hade någon bild, han vet ju också att vi inte har någon bild, så vi kan ju omöjligt veta vem han är. Så varför säger idioten när han svarar dig?
Jo, men jag ropar ju på honom och då vände han, för han gick fel.
Ja,
så jag ropade på honom och då vände han liksom, lyssnade på namnet och så gick han mot mig istället. Ja, och så vinkade han lite grann.
Ja, men det, han hade ju lätt kunnat säga, ja, nej, men jag trodde jag kände
men
det.
Men han trodde, att jag var hans dejt.
Men han hade ju lik förbannat. Han måste ju fatta att jag inte skickade någon bild till dem. Jag har inte röjt min identitet. Han hade ju lätt kunnat säga, bara, jag vet inte vad ni pratar om. Jag är här och plockar svamp.
Ja.
Och fan, håll inte på och jobba på mig. Men det är så smart var han inte.
Nej, men han har ju ett företag där han säljer intelligenstest.
Ja, vi var inne på hans Facebook-sida där. Och
LinkedIn.
167 hade han i IQ.
Ja. Och han säljer sådana globala intelligenstester, gör han. Eller han tillverkar dem till och med.
Ja, det kan man nästan känna att han hade en day off idag i så fall. Han tog inte med sig hjärnan. Men sen, han var inte så talför mer än att givetvis så var det ju bara fantasier.
Mm.
Jävla sköna fantasier.
Och sprayen, alltså. Sprayen skulle han stoppa i halsen på tanten.
Ja.
Ja, såklart.
Och när vi ville att han öppna väskan så var han inte så intresserad av att öppna väskan.
Nej.
Det var ju helt knökfull med.
Ja.
Men han vände ju tillbaka till bilen och vi släppte ju honom, han drog ju. Sen hände en helt jävla sjuk grej. Alltså vi stod ju kvar en stund på parkeringen. vi hade inte bråttom därifrån. Kör upp då genom det här villaområdet och jobbar oss bort till motorvägen. Kör väl en 5-6 minuter på, ute på motorleden. Och så är han helt plötsligt framför oss, idioten.
Yep.
I sin Kia... vad fan heter den?
Kommer inte ihåg vad det heter.
Stinger, Kia ja. Stinger. Mm. Och då sitter han ju i sin bil där, så att vi bestämmer oss att vi hänger på bakom.
Ja, men återigen så var de där intelligenstesterna ur funktion. För att jag menar, vi körde så många minuter. Alltså vi måste ha kört i 20 minuter efter honom utan att han märkte någonting.
Och så helt plötsligt så skulle han försöka skaka av oss i... Alltså det var en biljakt i 50 km i timmen. Det var så dåligt. Han zigzackade mellan filerna och försökte lägga sig framför andra bilar.
Tre varv i rondellen.
Ja, fast han tryckte ju inte på gasen.
Han tryckte på bromsen.
Ja, jag tog att gå in och googla på den jävla Kia. Jag har aldrig sett en sån Kia Stinger. Det har inte riktigt varit min typ av bil. Men... det är ju för fan, det finns ju motorer på 450 hästar.
Men han hade inte det.
Han hade en sån jävla trampebil, va. Och han försökte hänga av oss. Så att till slut så blev det så pinsamt. Så att det var nästan så att jag lät honom försvinna.
Ja.
För det blev liksom... folk undrar vad vi höll på med. Vi körde 3-4 varv i rondellerna. Och bytte filer och... men vi hade ju faktiskt kontakt med polisen direkt. Vi hade kontakt med polisen redan innan vi träffade honom.
Ja.
Och då hade vi ju inte identiteten. Men den löste vi ju i och med att han...
kom med sin egen bil.
Kom med sin egen bil.
Mm.
Och vi tog ju rätt snabbt reda på vad han hette och var han bodde. Och vad vi förstår så har polisen gått in där och... i vart fall träffat honom.
Ja, det har jag gjort. Lite mer så tror jag. Men det kan vi ta i nästa podd.
Ja, ska vi lite kanske... uppföljning. Den här väskan är ju lite intressant.
Ja, ser ni en orange och svart väska? Och
en ryggsäck som är orange och svart.
Ja, ni ser den i filmen.
Den syns ju i filmen som ligger ute på dumpen nu. Vi misstänker att han har gjort sig av med den någonstans. På väg... mellan, uppifrån...
mellan Kalla och Hässelby.
Ja, eller redan från parkeringsplatsen där vi mötte
upp honom. Det måste vara därför han försökte snigla iväg från oss, tror jag.
Ja, vilket fall som helst. Ja. Ser ni den ryggsäcken?
Någonstans mellan Kalla och Hässelby.
Ja, för ni tittar på den som ligger på dumpen. Och så ser ni hur den ser ut. Nu vet jag inte exakt vad den jävla sjön hette där vi var. Det fanns en segelklubb där.
Och Pepparkaksudden.
Pepparkaksudden.
Japp.
Där började, eller där körde han ifrån då. Det är mycket möjligt att han har slängt ut den här väskan i skogen någonstans. Så att ni som bor i området...
ta en extra promenad med hunden.
Ja. Mm. Ligger det en...
orange och svart väska.
Så är polisen väldigt intresserad att
få in den.
Mm. Och då gör ni dagens goda, eller årets goda gärna.
Och öppna inte den, ni kommer få trauma för livet.
Ja, det finns nog väldigt mycket saker där i som han... mm. ska stå till svars för. Och han vill nog inte visa omvärlden riktigt vad den här jävla väskan är full av.
Nej. Men ni ser den på filmen.
Ja.
Mm. Jaha.
Ja, ondskan tar aldrig slut. Och det här gör ju bara att vi blir mer och mer motiverade att
fortsätta. Stor eloge till polisen. Fastän.
Ja, det var jätteskönt att polisen tog detta på allvar.
Ja.
Även när vi ringer och säger att vi inte har någon identitet på honom. Men vi kommer träffa på honom. Och det känns skönt att de tar det på allvar.
Mm. Det gör det verkligen. Precis som i fallet med han som ville ta med sitt barn också. Där har man också tagit det på största allvar. Stort wow, ni är underbar. Yes, yes.
Ja.
Mm.
Vi kommer inte längre så här idag, tror jag.
Nej.
Nej.
Kanske en dag till.
Kanske en dag till, ja. Mm,
vi får se.
Klockan är nu alltså...
22.57.
Ja.
Ja.
Vi jobbar dygnet runt.
Ja, det gör vi. Natti, natti.
Natt. Vi hörs nästa gång.
Hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.